frälsningshistorien innehåller ju ett par viktiga händelser. Det ena är korsfästelsen och uppståndelsen. Och det andra är Jesu återkomst. Och när vi läser Bibeln så kan vi ofta hitta hänsyftningar på det ena eller det andra. Vi tittade i förmiddags på några texter där det liksom antyds att Jerusalem blir angripet och plötsligt så börjar det blåsa och fienderna blåser bort som agnar för vinden. Och Messias har kommit och det räcker med hans andedräkt. Vi ska ta ett exempel till bara för att vi ska se hur lätt det är att glida över en sån här passage. Man läser den och jag tänker att jag vet inte vad det betyder, men det betyder nog något. 17 kapitlet hos Jesaja. 12 till och med 14 verserna. Jesaja 17 och 12. Det finns en rubrik på hela kapitlet. Damaskus och Israel ska straffas, står det här i folkbibeln. Och så står det lite senare profetia om Damaskus. Men det som börjar med Damaskus, det slutar så småningom med Israel. Så att när vi kommer till 12 versen så är vi i Jerusalem. Och då står det så här: hör larmet av många folk. Det brusar som havet brusar. Det dånar av folkslag, alltså gojim, hedningar. Det dånar som väldiga vatten dånar. Folkslag dånar som stora vatten dånar. Men han tillrättavisar dem och de flyr bort i fjärran. De jagas som agnar för vinden på bergen, som virvlande löv för stormen. När aftonen är inne, se, då kommer plötsligt förskräckelse, och innan morgonen gryr är de borta. Detta är våra rövares del och våra plundrares lott. Nu känner vi igen själva mönstret. Att Jerusalem är angripet och det ser ut att gå helt galet. Men så börjar det blåsa och så blåser fienden bort. När vi kommer framåt slutet i Jesajas bok så är vi på fast mark inne i tusenårsriket, i fridsriket. Och bilden av fridsriket finns i kapitlen 60, 61 och 62. Där är det ett helt annat panorama, en helt annan miljö än tidigare. Därför att nu plötsligt är Israel inte längre ett förföljt folk, utan ett folk som befinner sig i en sorts hedersställning. Men vi ska inte läsa där riktigt än, utan vi ska läsa slutet på 59. Så att vi kan se hur vi hamnade i fridsriket till sist. Vi kan inte läsa hela 59 kapitlet, det blir lite mycket, men det börjar i ganska vanlig god stil med en beskrivning av orättfärdigheten som råder i allt och alla. Och med det i bakhuvudet så kliver vi in i 14 versen och läser resten av kapitlet. Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig från det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm. och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar skall han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet när solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Här har vi det vanliga mönstret, kaos råder. Men, och Herren ser att ingen griper in. Det blir ingen förändring. Vi är redan bortanför den punkt där mänskliga initiativ kan betyda någonting. Då klär han själv på sig rättfärdigheten som ett pansar och så vidare. Och man förstår ju ganska snart var Paulus fick den här idén ifrån om ja, ni vet det, Efesierbrevet 6 med hjälmen och pansaret och skölden och det där. Och med det så träder Herren in i historien och så driver Herrens ande fienden på flykten. Och det är ju upptakten nu till det prisrike som sedan beskrivs. Stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Vem är dig? Ja, det är Israel. Något annat är det inte tal om. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Nå, låt oss då försöka att fråga Jesaja, vem är Messias, han som nu stiger in i historien? Vem är han? Ja, vi har redan förstått att han kan inte vara en riktigt vanlig medelsvensson. När han står på Olivberget så delar sig berget i två delar. När han blåser på fienden så blåser de bort. Och när han har kommit så livnär sig lejonen på vegetarisk föda, företrädesvis halm. Alltså är det inte riktigt bara en vanlig, lite mer än vanligt begåvad människa. Messias betyder dens moder. Och när man letar efter själva ordet Mashiach i Gamla testamentet så finner man till sin förvåning och irritation att det handlar nästan alltid bara om samtida personer. Dens moder prästen si eller dens moder kungen så. Och man tycker att ordet skulle användas nu om den här som man väntar på. Men frånsett den andra salmen i Saltaren, där ordet används i tydlig framåtsyftande mening. Och möjligen också andra kapitlet i Första Samuels boken, Hannas lovsång. Så är det som sagt ingen information att hämta. Och det är ju en av anledningarna till att judendom och kristendom går skilda vägar när det gäller tolkningen av Messias texterna. Men dens mode, mans mode till tjänst, två kategorier i Israel. Prästens modes och kungens modes. Och frågan blir ju då, Messias som man väntar på, är han präst eller kung? I Qumran, de som anses av de flesta åtminstone ha varit upphov till döda havsrullarna, där väntade man på två Messias gestalter, en präst och en kung. Men vi väntar ju, eller vi, vår förväntan handlar ju istället om en person som kommer två gånger. Och den kritik som judendomen utsätter oss för, som ganska mycket koncentreras kring frågan att så länge lejonen äter kött så tror inte jag att Jesus är Messias. Nej, därför att i första omgången så har inte alla löften uppfyllts. För i första vändan kommer Messias som präst. Och som präst verkar han för människans inre frigörelse. Den första påsken, uttåget ur Egypten, handlade om att människan befrias från ett yttre slaveri. Slaveriet under andra människor, slavdrivare som med piskan i handen tvingade folket att göra tegel. Men den andra påsken, Jesu påsk, handlar om befrielsen ur det inre slaveriet. Slaveriet under synden. Slaveriet under sitt eget ego. Och allt vad det kan ta sig i uttryck av slaveri under skvalleraktighet, slaveri under knark, under kriminalitet, under skrytsamhet eller lögnaktighet. Ja, du vet själv. Det finns så mycket. Nu kommer alltså prästen och fullgör den offertjänst som inte bara handlar om syndernas förlåtelse. Bara. Men som dessutöver också handlar om vår inre frigörelse, vår inre förvandling. Finns det då tecken i Gamla testamentet på att Messias kommer två gånger? Ja, det är ju en knepig fråga. För som jag har sagt förut, hebreiskan är ett väldigt bredspårigt språk och kan översättas på många intressanta sätt. Låt oss läsa den text ur Jesaja som brukar läsas på juldagen eller på julbönen. 9 kapitlet, Jesaja. 2, till och med 7 verserna. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfursten. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Ja, det låter väl plausibelt. Ett barn blir oss fött. Vi har ju läst förut om Messias som plötsligt står på Olivberget. Och det är ju inte något barn som står där, utan plötsligt står en mycket vuxen gestalt, fix och färdig. Så berget delar sig i två delar. Men här har vi en ytterligare en ankomst. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och han är ju inte vem som helst, utan han är mäktig Gud, evig fader och fridsfurste. Underbar i råd, som det stod i 1917, eller undergörande, rådgivare, undergörande, undergörande vittne. Jaha, då frågar vi våra vänner judarna, vad säger ni om det här? Jo, om det säger vi detta. Och då ska vi ha en bild här på skärmen, nu ska vi se. Det här är en översättning till svenska som jag har gjort av en modern engelskspråkig bibelöversättning. Ty ett barn har fötts till oss. En son har blivit oss given. Nu ser ni att vi inte längre i framtid, utan nu är det något som redan har hänt. Och väldet eller makten har lagts på hans skuldror som symbol för överflödande auktoritet och gränslös fred över Davids tron och rike. Har han fått namnet den väldige guden planerar nåd, den evige fadern, fridsfursten. Så kan det bli fast etablerad i rätt och rättfärdighet nu och för alltid. Herren Sebaots nitälskan ska göra att detta sker. Alltså, nu är barnet inte fridsfurste, utan barnet får namnet att Gud är fridsfurste. Och man kan tycka, men det är ju en helt annan text. Ja, det är det. Men hebreiskan är mångtydig. Och det hör ju i detta sammanhang ihop med att satsen i början är ett passivum. Ett barn blir oss fött. Jaha, vem är det som ser till det nu då? Ja, det får vi inte veta. Det sägs inte. Och då kan man istället föra in Gud som ett subjekt senare här, att Gud ger namnet till barnet som föds. Men för oss som kristna så handlar det ju inte i första hand om att vi tror på Jesus för att vi hittar det ena eller andra beviset i Gamla testamentet, åtminstone inte enbart. Utan för oss är det ju som Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15, har inte Kristus uppstått så är er tro meningslös. Men nu har han uppstått. Och det i sin tur har gjort det möjligt för oss att ta emot den helige ande. Så att vår tro vilar inte på frågan om hur de här texterna ska översättas. Utan Vi kan mycket väl stå för det som är vår version av det hela. Du kan släcka den där nu. På en del ställen i Gamla testamentet möter vi bilden av en person som just växer. Och det är ett uttryck som på svenska heter telningen. Det är ju någonting som börjar som en liten kvist eller något och sedan växer ut och blir större och större. Och då får vi gå till Jeremia, till det 23 kapitlet. Och jag börjar läsa i 50 versen där. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet. Vi kan bläddra också till Sakarja. Till det 3 kapitlet och vers 8. Där det kanske är lite tydligare att telningen är det begrepp som används om Messias som präst. Se, jag ska låta min tjänare telningen komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Om vi återvänder till Jesaja så kan vi kolla i inledningen till det 53 kapitlet. Andra versen, Jesaja 53 och 2. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. En späd planta. Och likadant heter det i 11 kapitlet som vi har läst förut, men vi kan läsa igen 11 och 1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Alltså det finns texter som talar om Messias som en person som från början är späd och växer till som en människa. Och det är den prästerliga funktionen. Men när han har fullgjort sin prästtjänst så får han också konungslig makt. Och det säger han ju till lärjungarna alldeles på slutet: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Och då går han så att säga in i sitt konungavälde. Daniel 7:13. Daniel 7:13. I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle eller den evige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Det är väl intressant att när Jesus vandrar omkring under de 3-3,5 år som hans officiella tjänstperson, så kallar han sig för människosonen. Och då syftar han hela tiden just på den här texten i Daniels bok. Sen säger de flesta teologer att Daniels bok, den är inte skriven av Daniel, utan det är en hopkokad historia. Att Jesus skulle låna en titel åt sig själv, eller ett namn åt sig själv, ur en fejkad bok. Det är ju också intressant. Utan han som liknar en människoson är ju nu Messias som träder fram inför Fadern. Och till det sammanhanget läser vi också 110:e psalmen. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt. När det står att han krossar huvuden, så betyder själva ordet huvud här också ledare. Det betyder kanske inte att han går och slår in skallen på folk, utan att han avsätter tyranner och ledare och banar väg för ett gudomligt ledarskap i sann mening. Men i vilket fall? Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek, han som var både präst och konung. Och sitt nu på min högra sida tills dess jag har lagt dina fiender under dina fötter. Då är det dags att komma tillbaka. Och då hittar vi ju underbara texter, inte minst hos Jesaja, av hur det kommer att bli när fridsriket väl har brutit in. 35 kapitlet hos Jesaja, ja. Jag läser från början. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt en Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud, han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och bambu. De behöver vatten då. Ni minns när Johannes döparen satt i fängelse och plötsligt drabbades av tvivel och skickade några lärjungar. Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Så säger Jesus, gå tillbaka till Johannes och berätta vad ni hör och ser. Döva på sin hörsel, blinda på sin syn, lama börjar gå. Och för fattiga förkunnas glädjens budskap. Han säger inte, ja, jag är Messias. Utan han syftar till exempel på den här profetian. Men sen är det ju också intressant. För här nämns ju Messias som kommer. I vilka termer står det nu? Se, er Gud kommer med hämnd. Han kommer själv och frälsa er. Och då börjar vi få ett grepp om att det här är ju inte en vanlig människa. Utan här kommer er Gud själv och frälsa er. Vi läste Zakaria 14 förut, men vi kan titta igen på den texten. Och det är alltså här som plötsligt Messias står på Olivberget som rämnar i två delar. Och då står det, tredje versen, sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk. Och framförallt slutet på femte versen, då skall Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Ja, här kommer Messias och han kallas Herren min Gud. Sann människa men också sann Gud. Och den, nu ska vi se, vi skulle ha en paus. Kvart i, ja, det är tre minuter. Låt oss ta den också. I Jesaja 25, det finns en underbar liten passus, 6-9. Du är inbjuden till fest om du inte visste det förut. Om svar anhålles. Det står så här, sjätte versen. Herren Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner. Ja, med bästa vin väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk. Det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se, här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Nu är det ingen som mäter kolesterolhalten i maten längre, utan nu ska vi kunna klara mig starka rätter. Det ska bli gott, gott. Men Herren som bjuder in till den här festen, han kommer att göra ett par saker. Döden kommer att försvinna. Herren kommer att torka bort alla tårar från allas ansikten. Men så står det också någonting om slöjan. Vi läste ju i morse detta om hur Herren förblindar Israels folk. Och nu tas plötsligt alla ögonbindlar bort. Och då upptäcker vi när vi läser här att det är en slöja som beslöjar alla folk, alltså inklusive Israel, och en dessutom som täcker alla folkslag, det vill säga hedningarna. Så att du och jag, vi kanske behöver bli fria från två bindlar över ögonen. Israel behöver också. Men det kanske är så här att Israels blindhet gäller frågan om Messias. Jag kan som kristen se det så. Men vår blindhet, vi som kristna, ja, den gäller naturligtvis också Messias. Vår kunskap är ju ett styckverk om något. Men där vi har förstått lite grann om konungen i riket, så är vi mer eller mindre blinda för riket självt. Nu får vi upp ögonen till att se vad Israel har betytt under historiens gång, vad Israel betyder när historien är slut. Och då står ju alla folk där och har förföljt Israel för att det var Guds folk, förebärande att det inte var Guds folk längre. Det blir en intressant dag. Nu tar vi rast.